Vet du, jag var på en talare i Stockholm för 2 veckor sedan och han talade om steg 3 och då sa han så här att han hade kommit in på ett möte i en annan gemenskap. Och så hade han sagt så här, men vadå steg 3? Typ så här, hur ska jag kunna överlämna mig till någonting? Typ så här. Och då hade en av gamlingarna sagt till honom så här, kan du överlämna dig till den här stolen nu? Vadå överlämna dig till den här stolen? Ja, överlämna dig till den här stolen nu. Och så bara, okej. Jag överlämnar mig till dig i stolen. Och sen så sa han så här, ah, nu då? Han bara, bra, nu är inte ditt händerna i liv på en idiot längre. Och så är det för mig. Anledningen till att jag... Här överlämnar jag inte mitt liv till Gud för att jag ska bli undernådig, för att jag ska liksom få massa ny kraft och mod och bli självsäker igen. Utan här överlämnar jag mig bara till Gud för att jag ska överleva det som sker här. Det spelar ingen roll vad som styr mitt liv så länge det inte är jag. För det funkar inte. I steg 7 bekräftar jag det här. För då har jag fått en upplevelse av Gud i steg 5. Många pratar om tredje steget som att det ska ske någonting helt fantastiskt här. Det här är också bara villighet än så länge. Vi vet inte än så länge. Vi har inte fått någon kraft än. Vi har bara sagt att vi är villiga att ta emot en kraft som eventuellt kanske kommer, om vi litar på det. Vi har varit villiga att testa ett annat sätt för en gångs skull. Så många pratar om det så här, nej men jag är inte villig att ta steg 3. Jag har inte kraften till att ta steg 3. Det handlar inte om det liksom. Det är bara så här, kan du tänka dig att idag inte göra som du gjorde igår? Ja, okej. Liksom. Sätta igång med ett fjärde steg är ett bevis på att man har tagit ett tredje steg. Jag har ingen erfarenhet av Gud än här. Hur ska jag veta om det här är någonting som kommer funka för mig? Men det står i stora boken, tredje steget har väldigt fina löften. Den här boken är full med löften. Gör du så här, får du så här. Det är villkor och sen är det löften till villkoren. Och tredje stegslöftet är så här. På sida 87. Detta var bara en början, men om det gjordes uppriktigt och ödmjukt upplevde vi redan nu en viss positiv effekt, ofta till och med en mycket kraftig sådan. Liksom i löftet så säger vi så att det här är bara en början. Det är inte här som jag ska börja gå ut och berätta för människor att jag har hittat ett sätt att leva, liksom. Utan här har jag bara fått lite gnyns hopp om att det kanske finns någonting annat. Liksom, som ett resultat av att jag fattat att mitt sätt inte funkar. Sen får jag bekräfta det här, som sagt, i steg 7, när jag får lära känna Gud i steg 5. Det är viktigt där, många fattar inte, eller, vänta, jag omformulerar mig. Många har inte fått förklarat för sig innebörden av de här stegen. Det är ofta så här, gör de 12 stegen, mer kommer visa sig. En dag i taget, ta det lugnt. Jag vill inte säga ta det lugnt till er, fort som fan vill jag säga till er. Gör stegen fort som fan. Skriv ett fjärde steg på en eftermiddag ifall du känner att du vill äta tvångsmässigt ikväll. Liksom. Alltså, jag har inte tid. Jag har fått, många gånger har eventuella sponsorer eller människor sponsrat sagt till mig, det går för fort. Liksom, det går för fort. Och då brukar jag få påminna dem om vad vi kom överens om i steg 1. Kommer du ihåg när vi kom fram till att du kommer dö? Ja, okej, vad bra. Bra, då kan vi komma hit igen. Jag har inte tid att sitta med min mentala besatthet och min andliga uppbrist och min själsliga sjukdom och sitta och vänta på att jag kanske om 3 veckor ska känna villighet till att inventera mina brister och fel. Liksom. Det är så många människor som kommer in hit med villighet och tillfriskna, blir tillsagda av oss som har fått allt det här. Blir tillsagda av oss att ta det lugnt, gå på lite möten, känna efter, liksom, skaffa lite nummer, skriv tacksamhetslistor på kvällarna. Liksom, som sen aldrig kommer tillbaka. För att de har gått hit och testat det som vi har sagt till dem. Och sen börjat äta igen och sen blivit förlorade i detta kretslopp. Så bara ett tips här att sluta. Liksom, vi tar livet av folk här. Och det är så här, jag tänker inte böja på nacken när jag säger det. Vi mördar människor när vi ger dem den här felaktiga informationen. För jag har fått lära mig, och för mig är det så, att jag har en sjukdom som dödar allt. Den dödar inte bara mig själsligt, den dödar mig fysiskt och mentalt. Och den dödar inte bara mig, utan den dödar alla runt omkring mig. Det här tvångsmässigt ätande påverkar alla människor runt omkring oss. Våra barn tar skada, våra föräldrar tar skada, våra vänner tar skada, alla runt omkring oss. Jag vet jättemånga människor. Jag är ett barn som är uppvuxen med en tvångsmässig ätare till mamma. Jag vet att det skadade mig. Sättet som hon hade, den relationen hon hade till mat, det skadade mig. Liksom, när jag var barn. Det skadade, och jag vet att jag har skadat människor i min närhet också. Jag vet att jag, herregud, jag åt upp min brors mediciner. Liksom, han bara, okej, jag kommer dö för att jag har låg blodsocker. Man bara, okej, men tyvärr så finns det inte så mycket vi kan göra åt det. funkar det med en banan? Liksom. Förlåt. Jag har en andlig brist. Jag var tvungen att äta. Liksom. Så steg tre, det är bara början. Det här är bara det är nyfikenhet. Liksom. Våran lösning i OA, det är 12-stegsprogrammet. Ingenting annat. Det är inte någon annan, det är ingen form av terapi. Det är ingen form av kurs. Det är inga teorier. Det är ingen specifik ätplan. Det är inga produkter. Utan vår lösning är helt baserad på att de människorna som kommer dit, som faktiskt är tvångsmässiga ätare, förstår att de kommer gå in i vansinne, tappa hoppet om allt, skada alla människor runt omkring sig och inklusive sig själva om de inte fort kan få en lösning. Och det är det vi erbjuder människor idag. Vi ska inte erbjuda människor någonting annat. Det är också viktigt i sponsorskap liksom, att vi erbjuder våra sponsorer vägledning genom stegen. Inte en bra vän. Inte någon att ringa. Så här, jag har en sponsor just nu som är i ett fjärde steg. Som ringer mig med massa känslor. Och jag bara så här, varför ringer du mig nu när du är arg? När du sitter i ett fjärde steg. Skriv i ditt fjärde steg. Liksom. Och det kanske upplevs som känslokallt. Men det är det det är. För att jag är inte en utbildad KBT-terapeut. Liksom. Det enda jag har är att jag fick ett annat uppvaknande när jag överlämnade mig till någonting som var större än mig. Och jag har en erfarenhet av hur det är att äta ihjäl sig. Liksom. Och det enda som krävs är en önskan att bli abstinent. En önskan om att sluta äta tvångsmässigt. Och en villighet. Det är så här. Det här är inte ett program för folk som behöver det. Liksom. Tyvärr. Det här är inte heller ett program för folk som vill ha det. Utan det här är ett program för folk som gör det. Liksom. Jag har träffat jättemånga människor som behöver OA. Jag har sett människor äta ihjäl sig hela mitt liv. Jag har varit omringad av dem. Människor som min syster. Liksom, när jag var 9 år. Hon var så smal. Och så urmäglad. Jag kommer ihåg att vi satt i Gran Canaria. Hon hade tjocktröja på sig och frös. Liksom. För att hon led så mycket i sitt underätande. Liksom. Och sen har jag träffat mig själv och massa vänner. Liksom, som jag har sett som skulle behöva OA. Men som inte är... De är inte villiga. Liksom. Sen har vi andra som är villiga. Jag har träffat jättemånga som kommer till OA. Och som är så här, jag vill och gör det som krävs. Och de menar det när de säger, om man tar ett lögndetektorstest på de här människorna. När de säger så här, jag vill och gör det som krävs. Då är det sanningen. Men de gör det fortfarande inte. De är oförmögna att ta sig dit. Det var, tro utan handling är död. Det är den meningen som är viktigast i hela stora boken. Du kan komma till tro hur mycket du vill här. Men om det hade räckt med det så hade det här varit ett tvåstegsprogram. Liksom, vi måste göra handlingarna som följer. Jag har träffat religiösa människor som kommer till oss och säger, men jag har redan Gud, vad har du att erbjuda mig? Liksom, det är samma sak där, tro utan handling är död. Vi måste göra ett aktivt handlingsprogram. Jag måste leva i det här varje dag. Så jag tänker att jag... Va? Till tre? Ja, var det inte till 2:30?
Nej. Ja. Okej, jag bara, öppnar vi för frågor? Nej, det gör vi inte.
Okej, jag tänker att jag ska prata lite om skillnaden på andlig brist och andligt uppvaknande. För jag har träffat jättemånga människor som upplever att de är andligt uppvaknande, de lever i andlig brist, och människor som lever i andlig brist överlag. Typ, och det är ganska enkelt. Det finns här, jag ritade mig själv innan på andra sidan. Jag kan rita här nere. Här är jag igen. Om ni inte kommer ihåg hur jag såg ut. Det här är andlig brist. Det är alltså den delen som driver den mentala besattheten, som driver den fysiska allergin, som driver den mentala besattheten, som driver den fysiska allergin och så vidare och så vidare. Sen liksom, vet vi. Och sen här är jag också. Det här är jag för 2 år sedan. Och det här är jag nu. Lite mindre. Typ 30 kilo. Så här. Inte för att det spelar någon roll. Men... andlig beredskap. Vi alla känner igen det här hålet jag som vi försökt fylla hela våra liv. Vad heter det? Mitt hål är borta. Jag har testat allt. Jag var 8 år första gången jag försökte ta livet av mig. Och sen så försökte jag ta livet av mig ganska regelbundet tills jag kom upp i en ålder där jag kunde börja göra massa annat. Liksom. Och min dödslängtan försvann när jag hittade ätandet. Och kom tillbaka när jag slutade äta tvångsmässigt. Så vad gör jag då? Liksom, när jag kommer till den här punkten, jag ser allt det här, jag får till mig lösningen. Jag börjar praktisera en överlämning och någonting börjar fyllas i mig. Liksom. Andlig brist. Var ska vi skriva? Jag skriver, vad fan? Varför skriver jag så stort?
På sidan.
Jag tänker att jag får till det. Andlig brist. Jag har skrivit lite stödord här så att jag inte missar något viktigt. Harm. Rädsla. Självisk. Gå ner på knä. Oärlig. Lika med ångest. Skam. Skuld. Ensamhet. Utanförskap. Känsla av värdelöshet. Jag skriver bara värdelöshet. Depression. Inte konstigt att jag åt som jag gjorde. Ja. Det här var jag då. Och det här är jag nu. Försöker med Guds nåd varje dag. Jag tänker inte säga att jag är det här i alla mina angelägenheter. Jag är också bara en sjuk människa som har fått ett dagsvillkorligt anstånd. Jag har bytt ut min harm mot människor till kärleksfullhet. Gud har ersatt min rädsla med mod. Själviskheten har blivit osjälviskhet. Min oärlighet har blivit ärlighet. Vilket betyder att min ångest har blivit tillit. Min skam har blivit självkänsla. Min skuld har blivit skuldfri. Min ensamhet har blivit gemenskap. Mitt utanförskap har blivit delaktighet. Min värdelöshet har blivit värdefullhet. vet inte om det är grammatiskt korrekt, värdefullhet, men värdefull.
Ni fattar.
Och min depression har blivit sinnesro. Under min abstinenta tid så har det hänt jättemycket i mitt liv som kanske är sånt som jag antagligen skulle ha ätit på förut. Människor dör ganska ofta runt omkring mig på grund av att jag har mycket nära vänner som har en annan sjukdom som är baserad i andlig brist. Som skördar mycket fler liv än vad tvångsmässigt ätande gör. Men skitsamma, alltså ni fattar grejen. Så människor dör ganska mycket. Jag har varit i en del relationer som jag inte har kunnat hantera och så vidare och så vidare. Men vad som än har hänt så sen jag lät Gud på riktigt, när jag gjorde steg 7 på riktigt, när jag började leva i 10, 11, 12 på riktigt, när jag kom fram till att jag till varje pris, oavsett hur mycket plugg jag har, oavsett hur mycket jag har vill hänga med kompisar, oavsett hur mycket bra filmer det går på fyran, oavsett vad, så är det här mitt första prio. Jag lägger ner all min lediga tid idag på 12-stegsarbete, 5:e traditionsarbete, att föra det här budskapet vidare så gott jag kan, så länge det inte påverkar typ... Nej, det påverkar sömnen också. Jag vet inte, men att jag tog ett beslut i alla fall när jag började bli sjuk igen. Efter att ha varit i OA i 11 månader, jag skulle ta ett års abstinens om 3 dagar. 3 dagar innan jag skulle ta 1 år, så blev jag så sjuk igen så att jag trodde att ätandet skulle vara en lösning på mina problem. Och när jag kom dit och kände känslan av att shit, jag är för fan mentalt besatt. Då kom jag fram till att vad som än händer, om jag blir befriad igen från den här besattheten, då ska jag berätta det för alla som jag tror kan behöva höra det. Jag träffar människor jätteofta som inte har tid att gå på möten. Eller människor som går på möten med lösningen som inte delar om lösningen. Och enligt vår 5:e tradition så är det enda huvudsyftet med att vi ens finns är att vi ska föra budskapet vidare till de tvångsmässiga ätare som fortfarande lider. Så egentligen, om man fördjupar sig i tradition 5, så varje gång vi delar om någonting annat på ett åmöte än lösningen på tvångsmässigt ätande, så bryter vi 5:e traditionen. Då är vi inte traditionsenliga. Bara så här, en inflikning. Och när jag då på riktigt en gång till bara, just det, jag kommer dö. Jag kan inte styra mitt liv, vi är inte samarbetspartner, Gud är den enda, det står i stora boken. Jag kom nämligen till en punkt i min abstinens. Kommer ihåg att det var i min abstinens liksom. Är det på sida 71 kanske? Nej. 77 är det. Precis, tack. Nej, på sida 78. Står det så här: när vi blev alkoholister, men i det här fallet då, när vi blev tvångsmässiga ätare, till intet gjorda av en självförvållad kris, alltså förintade av problem som vi själva har skapat, som vi inte kunde uppskjuta eller undvika, tvingades vi att oförfärat ta ställning till påståendet att antingen är Gud allting eller så är Gud ingenting. Antingen så finns Gud eller så finns han inte. Vilket skulle vi välja? Jag hade blivit befriad och börjat insjukna. Precis som det finns andligt uppvaknande finns det andligt insomnande. Det står jättemånga gånger, bara i steg 10 finns det typ 3 gånger. Liksom en påminnelse om att det här är ett dagligt handlingsprogram. Att jag är abstinent idag på det jag gjorde för min abstinens idag. Att jag är inte tillfrisknad idag på det jag gjorde för mitt tillfrisknande igår. Att jag sponsrade, att jag tog emot ett 50 igår som tog 5 timmar som gjorde att jag var tvungen att vara vaken längre än vad jag brukar vara, betyder inte att jag kommer vara abstinent idag. När jag vaknar idag, då är mitt papper blankt. Gud har befriat mig från min mentala besatthet och för det är jag skyldig att idag göra en inverkan så att andra människor ska få veta det. Att jag gör det här nu, som jag gör nu, betyder inte att jag imorgon när jag vaknar inte behöver gå ner på knä. hur mycket kraft Gud än har gett mig, så är det alltid Gud jag ska vända mig mot efter mer. Och det enda sättet jag kan behålla det här på, det är genom att ge till någon annan. Det finns inget annat sätt. Det här är inte kraft som jag har tagit. Det var inte så här, jag är så himla trött på att vara kraftlös, nu måste jag gå och hämta kraft. Och jag gick och bara tog, det här är min kraft nu. Utan det här är kraft som har nådigt har skänkts till mig som ett resultat av att jag har gjort vissa handlingar. Och för det är jag evigt skyldig att ge det vidare. Jag är beredd att göra det här. Liksom. Jag är beredd att sponsra. Jag har alla människor som frågar mig. Jag tänker inte säga så här, nej, men nu har jag 6 sponsorer i steg 4. Det blir för mycket. Utan jag, då får jag prioritera bort någonting. Alltså jag är livrädd för att dö. Det har jag alltid varit. Även när jag ville ta livet av mig så gjorde jag ju inte det. För jag är livrädd för att dö. Jag tror inte att det är meningen att jag ska dö. Jag tror att det finns en mening med att jag har blivit befriad. Att jag finns här. Att jag står här nu och pratar med er om det här. Jag tror att jag har ett syfte. Liksom. Och det syftet har Gud gett mig. Det här var inte den vägen jag planerade att jag skulle ta. När jag var typ så här 5 år, då planerade jag inte att jag skulle bli en överviktig, känslomässigt förstörd, problemskapande, förvirrande tjockis. Liksom. Det var inte min plan. Alltså jag skulle bli rockstjärna. Liksom. Och här står jag nu. Det här var Guds plan. Om jag hade fortsatt att kriga för att bli rockstjärna så hade jag antagligen inte kommit någonstans alls. Så jag behöver liksom överlämna mig. Det kan man göra många gånger som helst. Alltså man kan ju förnya ett tredje steg hela tiden. Så får, och det är ju också så här. Många människor när de läser steg 3. De läser så här. Vi blev villiga att överlämna maten till Gud. Typ. Men det är inte tredje steget. Tredje steget är. Vi beslöt oss för att överlämna våra liv i Guds händer. Liksom basically. Och mitt liv och maten är inte samma sak. En människa som bara överlämnar maten till Gud, det är jättelätt. Jag har ju kommit fram till att äta är ju ingenting som funkar för mig. Det är ju ett beteende som jag behöver bli av med. Liksom. Så det får gärna Gud ta. Men många glömmer bort alla de här andra bitarna i livet också. Jag överlämnar min sexdrift till Gud. Jag överlämnar min ekonomi till Gud. Jag överlämnar mina beslut till Gud. Jag överlämnar... min utbildning till Gud, jag överlämnar mitt jobb till Gud, mina barn till Gud, min man till Gud, min fru till Gud. Allt, hela mitt liv, allt vad det innebär. Ska jag ha röda skor idag eller ska jag vita skor idag? Jag överlämnar allt till Gud. Gud ska få bestämma allt nu. Det är det som vi blir villiga till här. Det är inte så här, Gud, ta mina problem och gör med dem det du vill. Utan det är Gud, jag överlämnar allt till dig för att du ska forma mig som du vill. Allt. Och det är en grej som många missar i tredje stegsbönen. På sida 86. Så står det här, jag vet, alla kanske inte har hört tredje stegsbönen. Tredje stegsbönen är så här. Gud, jag överlämnar mig till dig. För att du ska forma mig och göra med mig som du vill. Befria mig från mitt egoslaveri så att jag bättre kan utföra din vilja. Befria mig från mina svårigheter så att segern över dem kan bära vittnesbörd till dem jag vill hjälpa. Om din kraft, din kärlek och ditt sätt att leva må jag alltid handla enligt din vilja. Det är en väldigt fin bön. Liksom. Ordalydelsen är inte så viktig så länge vi säger det som den innehåller. Vi kan skriva om tredje stegsbönen på massa olika sätt så länge den fortfarande har samma grund. Liksom. Det är inte så att man kan skriva om den och så här byta ut typ. Din vilja till min vilja. Typ, Gud, jag överlämnar mig till dig för att du ska forma mig efter min vilja. Liksom. Det är inte så. Så länge den innebär samma sak. I tredje stegsbönen står det så här. Befria mig från mina svårigheter så att segern över dem kan bära vittnesbörd till dem jag vill hjälpa. Vad menas med den meningen egentligen? Det här gör vi en överenskommelse med Gud. Om att om du befriar mig från mina svårigheter så kommer de som jag ska hjälpa se det. Därför måste jag ju hjälpa människor. För att Gud ska befria mig från mina svårigheter. Gud befriar inte mig från mina svårigheter för att det ska bli lättare för mig att leva mitt liv. Gud här klart och tydligt ska befria mig från mina svårigheter så att jag kan hjälpa andra människor. Detta är inte ett självändamål. Vi gör bara stegen för att komma närmare Gud. Liksom. Detta är inte ett självändamål. Är det någon som vet vilken sida det är på? Det, jag vet att jag markerat det med rosa.
Sida 98.
Ja. Tack, Nicky. Nej, det behövs inte. På sidan 98 står det så här. Det är i steg 8. Men detta är inte ett självändamål. Vårt verkliga syfte är att förbereda oss själva för att vara till största möjliga nytta för Gud och människor omkring oss. Det är därför vi gör stegen. Jag gör egentligen inte stegen för att bli abstinent. Det är vad jag tror i steg 1. Men det gör jag inte. Målet är inte att bli abstinent. Målet är inte att mitt liv ska bli hanterbart igen. Målet är att det här budskapet ska fortsätta sprida sig så att OA växer, så att mer människor kommer hit, så att mindre människor dör. Och för det är jag skyldig. Liksom. Jag kan inte göra de här stegen för att sen sitta hemma och vara befriad på fredagskvällen. Liksom. Utan vi ska ut dit sen. Det är därför vi också våra traditioner ger oss riktlinjer i det. Vårt enda huvudsyfte är att föra budskapet vidare. Det enda huvudsyftet. Det är det enda syftet. Liksom. När vad det än gäller. Och det innebär inte bara att dela om lösningen, utan det är så här, många människor här har säkert aldrig fått sjukdomsbegreppet uppritat för sig. Det här jag ritade här på andra sidan. Förr så ritade alla... Ja, jag kan vända om du vill. Många människor har säkert aldrig fått det här uppritat för sig. Förut, när jag var med i OA, när jag inte var abstinent och inte jobbade i stegen och bara satt här och tyckte synd om mig själv. Innan jag hade fått det, då ritade men alla sponsorer ritade upp det här för sina sponsorer i steg 1. Det här är alla hade nybörjare genomgångar, så du kanske inte folk som ska äta det. Jo, men vi kan ta reda på det. Rita, identifiera sig fysisk allergi, identifiera sig mental besatthet, det här bla bla, och liksom så här, också så här, för att det, ibland sker det en förvirring i OA. För att ibland verkar det som att det finns två lösningar i OA. Och den ena lösningen är det här. Och Det här är ena lösningen. Och den andra lösningen är det här. Liksom. Och sen att det blir som en liten inre konflikt inom OA. Så här, nej, men vi har den här lösningen. Liksom. Vilket inte, hur ska vi kunna leva efter vår femte tradition om vi inte ens vet vilket budskap vi ska föra vidare är. Men det här är grunden i stora boken i alla fall. Och det här är den lösningen som jag lever efter. Och om det är någon här som vill lära, jag kan säga det också, ifall det är någon här som vill lära sig att rita upp det här för att sen kunna rita upp det för andra som lever i 10, 11, 12 men som inte är helt säker på vilken lösning det är den ska föra vidare. Eller om det är någon som bara känner så här, jag behöver sätta mig med någon som kan det här och bli kvalificerad. För att jag är osäker på om jag hör hemma här. Så hugg tag i mig. Jag är alltså under konventet. Så kan jag antingen lära någon att rita upp det eller själv rita upp det och gå igenom. För det går ju att gå igenom på ett mer personligt aspekt. Det här är ju en allmän bild. Tvångsmässigt ätande ser ju olika ut för olika personer. Här har jag pratat ur mitt perspektiv som överätare. Liksom. Om man är här och är bulimiker eller underätare, då kanske man inte identifierar sig på samma sätt med om jag säger att jag sitter och äter frysta köttbullar. Jag har ingen aning, liksom. Men det är ju min fysiska allergi. Den fysiska allergin för underätande kanske handlar om någonting annat. Jag hoppar över en måltid, vilket triggar igång min fysiska allergi till att hoppa över lunchen också. Hoppar jag över frukosten så kanske jag vill hoppa över lunchen också, för då har jag redan hoppat över en måltid. Och så vidare och så vidare. Liksom. Alltså det är på olika sätt. Hetsätare liksom. Äter 53 kanelbullar och sen kräks i en och en halv vecka och äter ingenting och dricker bara massa vatten. Alltså det ser olika ut liksom. Men det är samma liksom. Grunden är samma. Det är inte massa olika lösningar. Vi har en lösning. Och det är också det, även om problemet kanske ser olika ut för mig och dig, så är lösningen samma. Och våran lösning är inte att undvika vissa platser, att undvika vissa personer. Jag har träffat många i OA som säger så här: jag kan inte gå förbi ett fik, för det sätter igång allt hos mig. Och sen så har vi pratat lite och sen så berättar den här personen att den lever i lösningen. Att den har blivit befriad från sin mentala besatthet. och att Gud har återuppväckt dem. Och det är inte den definitionen av befriad som jag ser att jag upplever idag. Det står, om vi ska fortsätta referera till stora boken, vilket jag gör som att det är den jag har jobbat i, så står det så här: det är bättre att jag läser än att jag säger, så att ni tror på mig, eftersom att jag har ljugit hela mitt liv för alla andra människor. I att arbeta med andra. Du, jag ser att du, vilken sida är det? Det här är 124. Hur fan trodde jag att det var 119? Här. Då står det så här längst ner. Ja just det, det är viktigt att ni kanske hör mig än att ni ser boken. Men här är 119. Förutsatt att vi är i god andlig form kan vi göra saker som alkoholister inte förmodas göra. Förutsatt att vi är i god form, och då är det alltså andlig form, så kan vi göra saker som tvångsmässiga ätare inte förmodas att göra. Andra människor säger att vi inte får gå någonstans där alkohol serveras. Jag har träffat jättemånga människor som sa, när jag kom, jag hade en sponsor som sa till mig att när det var lunch i skolan, då skulle jag minsann se till att jag inte gick och satte mig i kafeterien med de andra, för att de kanske skulle äta där. Liksom. Jag kunde inte gå på bio för att det luktade popcorn. Fick jag lära mig. Jag fick lära mig att jag inte skulle gå på fika. Jag skulle inte fika. Jag skulle inte äta snabbmat. Jag skulle inte gå på McDonald's och så vidare och så vidare. Liksom. Det stämmer inte. Vi får inte ha sprit hemma. Vi måste undvika vänner som dricker. Vi måste... Det här är alltså andra människor säger. Andra människor säger att vi inte får ha sprit hemma. Vi måste undvika människor som dricker. Vi måste undvika filmer som visar dryckesscener. Vi får inte gå in på barer. Våra vänner måste gömma sina flaskor om vi hälsar på dem. Vi får inte tänka på eller påminna om alkohol på något sätt. Det blir skitsvårt när man är en tvångsmässig ätare. Eftersom att jag, när jag är här, kan trigga på att det ligger ett godispapper på golvet på marken. Eller att jag känner lukten av att någon tuggar tuggummi där borta. Eller kanske bara att jag är ute på stan med en vän som köper en varmkorv. Hur ska jag leva utan mat runt omkring mig? Ska jag liksom säga till min familj så här att för mig är det inte okej att ni tänker äta middag nu? Det håller inte för mig. Jag får inte vistas i närheten av potatisgratäng. Hur tänkte ni nu? Liksom. Så. Vår erfarenhet visar att det inte alls behöver vara så. Vi stöter på dessa situationer varje dag. Om det är någon här inne som har hittat ett sätt där den kan undvika mat i alla aspekter i sina liv, så får den berätta för mig hur, eftersom att jag personligen måste äta för min överlevnad. Liksom. En alkoholist som inte klarar av dem har fortfarande en aktiv alkoholistmentalitet. Så, om du inte kan äta vissa produkter, typ att du blir triggad av att äta vissa produkter och är en tvångsmässig ätare, för vi pratar om den sjukdomen nu. Om du blir triggad av produkter, om du blir triggad av platser, om du blir triggad av människor, om du blir triggad av känslor, då har du en aktiv tvångsmässig ätares mentalitet. Då har du inte blivit befriad, och då råder jag dig av min erfarenhet och av djupet av mitt hjärta som en människa som har blivit befriad, som idag kan välja att låta bli. Jag kan välja idag att äta. Jag kan äta en halv bulle och sen bara säga, nej men jag vill inte ha den här längre. Fan vad torr den var. Och sen kan jag slänga den utan att jag måste hälla diskmedel på den och gå ut med soporna och slänga dem hemma hos någon annan, för att jag inte ska gå och rota i min egen sopkorg. Liksom. Jag kan ha bullar i skåpet och bara, men shit, de här har blivit mögliga. Jag hade glömt bort de här. Och sen slänga dem. Jag glömmer bort att jag har så kallade saker som trigger mat hemma. För att jag inte har inte en aktiv tvångsmässig ätares mentalitet. Så att om du fortfarande triggar på saker, om du triggar på platser, om du triggar på mat och så vidare och så vidare och så vidare. Och då är det alltså så här, förutsatt att du inte har gjort stegen. Om du inte har gjort stegen så förstår jag om du triggar på allt. Alltså, jag menar, den där stolen skulle kunna få mig att äta tvångsmässigt. Den är ju randig. Så kan jag ju inte ha det. Liksom. Så att, då råder jag dig att du skaffar en sponsor snabbt. Innan du äter på den besattheten. Om du måste undvika saker i ditt liv. Vi tillfrisknar ju från besattheten att äta tvångsmässigt. Det är begreppet abstinens. Abstinens är när du äter på någonting som inte är mental besatthet. Abstinens är inte att jag... Det är inte så här att jag plockar bort till exempel socker. Och sen äter... Liksom på kvällen så börjar jag liksom så här, då blir jag lite så här kanske. Och då går jag och äter ostskivor, nötter, en korvskiva, vispad grädde. Och finns det mer som inte innehåller socker som är fettlätt att överäta? Ja, allt. Så att då är det inte det begreppet abstinent. Du äter fortfarande på mental besatthet. När jag tog återfall efter 11 månaders abstinens, då tog jag återfall på en salamimacka. En salamimacka. Inte 20 salamimackor. Det var inte så att jag åt tills jag kräktes. Det var inte så att jag åt vissa produkter som triggade igång mig. Utan det var så här. Att jag stod och grät i mitt kök hemma hos mina föräldrar när jag var på besök. Och mitt liv kändes så jävla ohanterligt som ett resultat av att jag hade tänkt ta lite semester från mitt program. Och ta hand om mig själv lite. Och bara vara med mig själv. Ta hand om lilla Tina. Och liksom, och Sibban, mitt sårade inre barn. Och bara så här, jag kan inte prata med mina sponsorer så här mycket. Jag måste få tid för mig själv. Liksom. Och så stod jag där och bara, mitt liv fungerar inte. Och min bror är uppe på nätterna och skriker på Skype. Och min pappa snarkar så det hörs till mitt rum. Och min mamma jobbar hela tiden. Och det är det här exet som bara ringer hela tiden. Och ingen gör som jag vill. Om alla bara gjorde som jag tyckte så skulle det bli bra. Och plötsligt så tänkte jag att jag skulle äta en salamimacka. Det finns ett exempel som heter Jims exempel i stora boken. Det pratar om en man som heter Jim. Han är alkoholist. Han har varit nykter i 3 veckor tror jag. Osäker, men det står om han i boken. Han har varit nykter i typ 3 veckor. Och så är han på väg, eller 3 månader kanske. Men det är en kort tid i alla fall. Det är inte så här 25 år. Och liksom, utan det är så här, men han är relativt nynykter. Och han är på väg till ett jobb. Och på väg till jobbet så blir han hungrig och så stannar han för att han ska käka mackor och dricka mjölk. Så här, typ käka lunch på väg till jobbet. Och då när han sätter sig där och ska äta en macka så får han plötsligt en idé. Nej, så inte alls. Först, han äter en macka och dricker ett glas mjölk. Just det. Och sen så blir han så här, men fan jag är nog lite mer hungrig. Jag beställer in en macka till och ett glas mjölk till. Och han är alltså inte en tvångsmässig ätare. Så att han kan äta hur många mackor han vill. Det var inte så här, och där kickade den fysiska allergin någon. Och sen dog han. Utan han beställde in en macka till och ett glas mjölk till. Så satt han och åt den här mackan. Och så plötsligt fick han en idé. Och kom ihåg det som kursivstil. I stora boken, i Jims exempel, så står det med kursivstil. Plötsligt fick han en idé. Idén kom plötsligt. Jag vet inte när jag kommer bli mentalt besatt. Men jag blev det som ett resultat av att jag var i det här. Det här måste bort. Jag måste byta ut min andliga brist till andlig beredskap. För att inte dö. Så plötsligt fick Jim en idé. Och det var att han skulle hälla ett glas whisky i mjölken. Det kunde inte ta någon skada. Han hade ju mat i magen och mjölken skulle ju slå ut whiskyn. Så vad lär vi oss av den här historien? Det är inte att mjölk är en trigger. Utan det vi lär oss är att med en aktiv mentalitet av en alkoholist eller av en, nu i det här fallet av en tvångsmässig ätare så vet vi aldrig när idén kommer. När vi aktiverar vår fysiska allergi och återigen går in i en lång period av okontrollerat ätande kommer ur dem igen. Ångerfulla med ett fast beslut om att inte äta tvångsmässigt igen. Det går en tid och vi aktiverar vår fysiska allergi. Den leder till andlig brist. Den andliga bristen aktiverar den mentala besattheten och vi fortsätter den här snurren. Jag kan prata om det här hur länge som helst. Ni förstår ju vad jag menar. Om ni inte gör det så kan ni ringa mig. Eller jag vet, om ni inte förstår mig så kan ni läsa den här boken. Det går att köpa den här ifall man inte har den. Jag gissar på att den kostar 150 spänn, jag har ingen aning. Men ja, det är ju värt att investera i det. 214, okej. Okay. Okej. Okay. Jag vet vart ni kan köpa den för 150 spänn. Nej men... Jag tänker att det är 10 minuter kvar så jag tänker att jag ska öppna för frågor. Så jag ska bara säga ingenting nu så att ni inte, jag bryter er anonymitet. Hon ska bara stänga av den här. Tack förresten.